Hej och välkomna till Snack Overflow. Idag sitter jag här. Jag är Oskar. Med mig har Fredrik. Hej Fredrik.
Tja.
Och Mattias.
Hej.
Välkomna.
Tack.
Tack. Vad vill du prata om idag, Mattias?
Jag vill prata om saker man inte ska lära sig. Fredrik, vad vill du prata om?
Saker som är roliga att lära sig. Ja, kanske inte bara nödvändigt, men...
Jag var här som en sideshow Bob.
Nej, du ska moderera den här diskussionen. Ska allt ansvar för att det ska bli ett avsnitt ligger på dig nu.
Good luck, Chuck. Vilken ska vi börja med? Ska vi börja med den äggiga eller ska vi börja med den positiva?
Jag tycker vi börjar så här. För skälet att vi ville spela in det avsnittet var ju när vi synkade förra måndagen. Så var det så här, men vad ska vi prata om då? Och så var Fredrik med för första gången på länge på en synk och liksom radade upp grejer. Det här kan vi prata om, det här kan vi prata om, det här kan vi prata om. Vi kommer tillbaka till de där tre sakerna. Och jag bara kände, är vi tillbaka i GraphQL-hypen igen? Och GraphQL-hypen har ju då alltså ingenting att göra med GraphQL, utan GraphQL-hypen är ju bara typexemplet för en sak där folk sa att nu är restet, allting kommer att vara GraphQL, GraphQL är mycket bättre på alla sätt och man ska alltid använda GraphQL. Och nu så här 5 år senare, så alltså GraphQL är absolut inte dött, men man har förstått när GraphQL är rätt verktyg och man har förstått att GraphQL är en specialskruv, men normala skruvar och spikar är fortfarande en grej som gäller.
Hypen är död.
Men samtidigt så är ju termen GraphQL-hype som vi idag myntar är fortfarande mer relevant än någonsin, skulle jag säga.
Jaja.
För jag tycker egentligen, Fredrik, ska vi inte bara chatta på uppifrån och ner? Liksom,
så här. Absolut.
Vad är din första grej? Det här borde man lära sig.
Vad hade vi för lista? Vad hade vi på listan som vi snackade om förut?
Ska vi börja med JavaScript runtimes?
Ja. Absolut, där händer det stuff just nu.
Det ska se road ut.
Nej, men personligen så tycker jag att alltså, Node har ju fått vara liksom, den enda runtimen för JavaScript under alldeles för lång tid. Vi har sett som helt självklart att det finns olika browsers som då är olika runner som kör. Men på serversidan så har du ju haft, det funnits Dino, men Dino har inte riktigt liksom tagit fart. Men nu med Bun som har kommit ut, i en skarp version och precis häromdagen kom ut med en skarp 1.1-version som lade till ytterligare mer roliga saker bland Windows-support. Så liksom är inte Node längre ensamt, utan det finns lite konkurrens. Men det finns ju en massa andra paralleller. Amazon har en, nu måste vi komma vad den där heter.
LLRT,
som är optimerad för snabb cold start. Men det finns fler. Och det är ett antal nya som dyker upp just nu. Jag hoppas verkligen att man ska förstå att det är möjligtvis Bun som försöker ge sig på Node och typ slå ut Node. Möjligtvis. De andra är nischprodukter som försöker lösa något typ av specifikt problem.
Och då kommer hammaren. Är det här någonting man någonsin kommer behöva lära sig?
Bra fråga. Bun tycker jag är ballt, därför att jag tror på potentialen. Därför att det är vad de hävdar ska vara snabbare än Node.
Vänta, innan du säger något mer, jag ska bara... Så, jag tänker köra den ljudeffekten varje gång du säger att någonting är ballt. För jag tror att för mig, när varje gång du säger att någonting är ballt, så innebär det nog för mig att jag inte kommer behöva lära mig det. Så fortsätt.
Jo, men den aspekten är ju den klockan som plingar i mig som säger, åh, lägg tid på det här, för det finns någonting roligt. Men Bun kan bli stort i och med att JavaScript-prestandan på serversidan kan ha ett behov av att bli bättre. Men de andra nischprodukterna tror jag absolut kommer att bli en grej, men du kommer bara behöva lära dem om du specifikt behöver jobba med dem. Alltså Amazons cold start runner kommer i något som du kommer behöva jobba med ifall det är grejen som ni jobbar med hos er. Ni har massa små lambdas och de måste kunna starta liksom snabbt för att det ska bli så billigt som möjligt.
Men okej, okay, då drar jag bromsen nu då. För här är ju det intressant, här är ett spännande problem då. Vi har Node som är liksom standardiserat, etablerat, många kör, liksom, det är inget konstigt val att göra det 2024. Och det kommer lite, du kategoriserar dem som jag hade kategoriserat dem som två stycken konkurrenter. Som är, jag kategoriserar Dino och Bunt tillsammans som lite nischprodukter. Som båda, satsar Dino på fart också, eller Dino bara ett annat ekosystem? Och Bunt satsar väldigt hårt på fart.
Bunt satsar väldigt hårt på fart. Men man kan säga att Dino och Bunt kan du stoppa in i liksom, byttan av direkta konkurrenter. Ersätt Node. Medan de andra tekniskt sett kanske ersätter Node Runnern, men egentligen mer av en nischprodukt för att lösa ett annat specifikt problem.
Och där det är de
Node, är... Node inte tillräckligt bra.
Och där vill de ersätta Cold Starts, som framförallt är jätteviktigt nu när alla pratar om att man ska köra sina serverless-funktioner på Edge.
Exakt.
Det ska gå snabbt att spinna upp någonting, det ska bli liten kostnad till Azure eller Amazon för att funktionen spinner snabbt upp, kan svara snabbt. Bra för din plånbok, bra för kunden.
Typiskt det du kan räkna med är att om du har en cold start som är typ en halv sekund, men din runtime, även om den kanske är sämre än Node, bara är liksom 80 millisekunder, så kommer cold starten stå för majoriteten av exekveringstiden, medan runtiden står för mindre av det. Om du då kan få ner cold starten till nästan noll, men även om du skulle förlora 20% i exekveringstid, så har du fortfarande kapat jättemycket tid. Så nischproblem som löses.
Fast även, alltså för mig, jag är nog mer som du, Mattias. Jag är antichrist på bleeding edge. Alltså det har aldrig lockat mig. När det kommer nya grejer som lockar mig, då gör mitt liv enklare oftast. Och där har ju band någonting jämfört med Node. Nu har inte jag använt band. Men i band kan du blanda modulsystem. Alltså du kan blanda ISM och CIS-moduler utan att behöva göra massa krång. Det går att lösa i Node också, men det är krångligare liksom. Men det funkar out of the box. Sådana grejer är, och det har ändå hänt mig ganska ofta. Så här, fuck, jag måste använda Cryer för det här paketet ska fungera. Alltså om det finns sådana saker de kan locka mig bara för. Jag går inte igång på alla de här benchmark-hastighetsgrejerna som alla alltid slåss om för att vinna mark. Alltså man vet aldrig hur det mäts. Det finns några standardiserade sätt att mäta olika saker, men jag tycker det är hopplöst när man jämför fronten, ramverk och sånt. Att man ska välja någonting på premissen bara att det går snabbare för att det ser gröna ut i en graf.
Men det där är ju, det var ju alltså enda gången jag överhuvudtaget sett prestandaproblem i ett frontend-ramverk är för massor med år sedan med AngularJS.
Ja,
alltså originala AngularJS.
Bara för det.
Sen dess har liksom men det är inte det som är problemet. Att vänta på ett API tar mycket längre tid. Att ladda ner bundlesna tar mycket längre tid. Renderingen är sällan problem.
Jag tycker det är tråkigt när premissen oftast är när man kollar på nya grejer. Alltså typ som när Svelte, första gången jag såg det, så hade de på sin hemsida, det stod military grade performance.
Alltså, du var såld.
Det ger mig ingenting att det är military grade performance. Nu har de ju backat från det, det har hänt lite med deras marknadsföring sen dess, men alltså hastighet.
Det var roligt skrivet. Eftersom att jag ska stå för den som säger det här behöver man inte lära sig, då känner jag att jag har förstått problemet. Jag förstår varför BAN finns, jag förstår varför LLRT och alla andra varianter finns. Jag känner inte att jag måste prova det här för att förstå när jag kommer behöva använda det. Och dessutom känns det som att det är väldigt lätt att lära sig.
Ja,
för det är
egentligen
bara liksom ett nytt ekosystem på samma språk.
Alltså, i den bästa av alla världar så ska du inte behöva lära dig att använda till exempel BAN. Du bara byter Node till BAN och sen så... Åh, det gick fortare. Vad kul. Sen är väl det en modifikation. Det finns en massa andra stuff i BAN. Men i många fall så
är det en svårt att prova liksom när du hobbykodar eller så här.
Absolut. Absolut. Men
Oskar,
det är bara jag.
Oskar, är det verkligen okej? Eller är det verkligen det man ska?
Mattias, var är du ringer klockan nu? Det är för att det är ballt. Det är kul att lära sig. Det är något nytt.
Oskar, är det värt att prova?
Ja, innan jag har kollat en del på BAN och så har kollat, det finns ju ändå alltså typ som GitHub Actions ändå namnat, de har det inbyggt att man kan köra det i deras actions och sånt, så det har ju anammats. Men visst är det så med BAN att det typ ändå, det är open source, men det är en person bakom som är main
Ja, det är det.
Ja, det kan man ju tycka är lite sjukt att det fortfarande är så. Sen kanske han kommer få in funding.
Men Bond är inte ensamt om det här. Det här är ett enormt problem inom hysteriskt många olika typer av libraries.
Så då blir det som det React-libbet som den här studenten gjorde någonstans som gjorde React.
Million
JS, ja, eller vad det hette. Och så alla bara, vi kan göra vår React blazing fast. Men så var det typ en stressad student någonstans som hade gjort allting. Du kan ju aldrig bero på att växa med det. Det tycker jag också är läskigt i de här. Så för att komma upp något häftigt så glömmer man att kolla källförteckningen lite. Alltså, vilka är det som gör det? Alltså, bara för att det ligger på GitHub och open source så betyder det inte att det är bra. Så jag fastnar oftast i det lagret och där har jag fastnat med ban aldrig. För jag funderade för att prova det på mitt uppdrag. Men sen när jag började kolla liksom hur det fungerade bakom kulisserna så bara nej, jag kan inte med handen på hjärtat introducera detta till kunden. För jag vet inte hur länge det kommer vara.
Men det här är ju det jag menar med att man ska lära sig det här i hobbyprojekten. Därför att jag höll ju på med Docker länge. Jag tyckte det var liksom ringklockan, ballt. Men i och med att jag hade kunnat det långt i förväg, när det sen blev en standard så var jag redo. Och jag tror att det är så man får tänka, att man måste liksom labba med, leka med och förbereda sig. För att om det skulle visa sig att det här blir stort, men då har du tittat på det. Om det sen inte blir någonting, ja men okej, men då var det en kul grej som du kan berätta om senare.
Man borde nå en viss av förståelse för att se, man borde kanske inte lära sig det, men man borde nå en nivå som man förstår när man behöver använda det.
Ja,
och men, ibland men det innebär det att man behöver lära sig det. Men
det är inte riktigt sant. Det är sant, men det jag skulle säga den stora grejen är att när du ser liksom Fireship eller deras, någon annan säger så här, bun på 100 seconds, så möts du liksom av vågen av marknadsföring som säger så här, det här är ballt, det här är den nya grejen. Och då är det lätt att bli liksom exalterad och bara, wow, vad kul det här var. Men när man sätter sig ner och jobbar med det, då får man, även om man inte jobbar med det så länge, man jobbar med liksom hobbyprojekten en vecka, så hinner man springa på sakerna som är jobbiga.
Mm.
De som inte syns i den första liksom grejen. Och jag tror att det är de där första hindren man behöver springa på, så att man får en lite mer nyanserad bild av att det är, men det är inte bara en, vad heter det, dans på rosor. Utan att man får, okej, jag håller med om att de här sakerna är bra, men andra saker är jobbiga. Samma sak med GraphQL som vi nämnde i början. Jättehäftigt att göra alla saker, men de här klienterna blir så verbosa. Det blir så mycket babbel när man ska skriva varenda lilla liten property hela tiden i klienten. För- och nackdelar.
Man behöver på något sätt komma upp i en nivå av förståelse, och det kan man göra på olika sätt.
Ja, och där tycker jag att lekandet är typ, åtminstone mitt sätt att göra det.
Och jag är nog inte det, jag är nog snarare så här, bläddrar förbi någon mediumartikel och så liksom bygger man upp sig liksom, eftersom att GraphQL kom liksom sakta, länge smygande, så upplevde jag att, ja men jag pratade med dig som hade lekt med det och, ja men jag förstår. Vi har olika sätt, men vi har egentligen samma mål, att nå en förståelse för när det är rätt verktyg. Man behöver liksom förstå den här nya balla skrummejsen. Men är det liksom, är det rätt att använda den här skrummejsen? Ja men cool.
Vi har hoppat lite händelser i förväg. För en annan grej som vi pratade om när vi pratade om hur vi skulle gå in, eller när vi pratade om avsnittet, var ju bundlers. Och där tycker jag tycker nästan på sig att det händer för mycket. Alltså det är så, alltså där vi kommer från, alltså flera år sedan man satt med Grunt och Gulp. Jag vet inte om ni satt med de två.
Ojo.
Jag var personligen väldigt förtjust i Gulp. För jag tyckte det här pipeline-systemet var ganska förståeligt. Det var ju nackdelen att Gulp inte var så snabbt. Men någonstans där kom ju Webpack. Och Webpack, jag vet inte om det behöver förklara. Men det känns ganska synonymt med många som är trötta på Webpack. För att de konfigurationerna blev fruktansvärda. Speciellt när man hoppade mellan versioner på Webpack. Och alla plugins skulle vara bakåtkompatibla och så var de inte det. Och så blev det jättemycket konfiguration. Och
man har fast jag har en liten annan take på det där. För jag tror att Webpack kom i en fas där man helt plötsligt började väldigt mycket mer avancerad JavaScript-byggen. Eller så webbyggen. Om det var rätt eller fel vet jag inte. Men tidigare när man körde Gulp eller Grunt, då körde man liksom lite... Ja, men man kompilerade på sin höjd lite SAS, man minifierade sin JavaScript. Man hade ju inte ens... Alltså för mig, så jag skulle nästan sätta ett lika med säkert med att första versionen av TypeScript och Webpack kom ungefär samtidigt. Det stämmer inte riktigt, TypeScript är nog lite före, tror jag. Men man började göra massa saker.
Man började kalla det liksom... för SPA också. Alltså man kallade det SPA-applikation också. Så.
Ja, men det skulle jag säga att man gjorde redan med Grunt och Gulp. Men skitsamma. Man började göra det, man kom in i en era där verktygen inte längre skalade med sakerna man förväntade sig göra i byggsteget. Det var en hype att lägga till mer och mer saker i byggsteget. Man byggde ikonpaket, man optimerade SVG-er, man splittade och man chunkade och... Och därför behövde man ett verktyg och därför kom Webpack som ersättare för dem. Så är min historieskrivning.
Och nu är trenden att, ni får rätta mig om jag har fel, men att man ska behöva göra så lite som möjligt med sin bundler. Allting ska funka out of the box.
Men är det inte så att det har konvergerat lite mot att det liksom har blivit ett sätt att göra saker på? Hur gör vi codesplitting? Hur gör vi... Sen är det lite olika i de olika, alltså hur det tekniska går till, men att liksom, att man tänker sig att ja, men om man använder asynkrona importer så förväntar man sig att det ska bli en codesplitting och lite sådana saker. Att det har liksom konvergerat mot det. Att TypeScript har satt sig, så många av dem har liksom byggt in TypeScript-support i plattformarna, att standard-plugins för de stora ramverken, liksom T6-baserade grejer eller J6-baserade saker, eller Vue eller Svelte eller liksom lite sånt där, att det har lugnat sig lite, och det är därför typ Vit har kunnat finnas nu.
Och sen så var det så att alla ville, skälet att det standardiserades så att alla insåg att skriva sin egen Webpack-config är pissjobbigt.
Ja, för det är ingenting man håller på med. Mitt största problem med Webpack var att Man är de här webpack, man har ju alla de här byggkonfigurationsfilerna, JS-filerna, build.någonting, och de var ju inte TypeScript-typade. Så man fick problemet av att man skrev en fil som exporterade en konfiguration som, där det fanns liksom ingenting som sa till om vad som ska göra vad, utan man hade en konfiguration som var byggd ofta lite hemmahackad. Så om man ville lägga till funktionalitet såsom, ja, men TypeScript, eller att man skulle hantera någon särskild filtyp eller någonting sånt, så var det oftast otydligt med att hur får jag det här att hända? Typiska saker som säger, ja, men jag vill konfigurera så att vi inte längre för ett visst bygge ska producera chunks. Vi ska bara ha en enda JavaScript-fil för allting. Hur gör jag det? Vet inte riktigt. Vem vet? Man behövde lägga till någon plugin som gör någonting, kanske bland någonstans. Och det där var inte riktigt tydligt. Och nu har det blivit liksom striktare med, vill du göra en sak, läs i dokumentationen, så här gör du. I de modernare. Så det var ju massa, vi nämnde Parcel tidigare.
Lite, ja, alltså, får jag fråga det då? Alltså, för vi är lite inne på att Webpack kombinerade där man behövde ett kraftfulla verktyg och sen hotta alla konfiguration, då vill man gå ner till ett enklare verktyg med de facto standarder och sådär, liksom pendelslar till fram och tillbaka. Min fråga, det känns som att det Vit är idag är det Parcel försökte vara för 4 år sedan.
Ja.
Vad tror ni det beror på att Vit slog men Parcel inte gjorde det? För mig ville de lösa samma problem på samma sätt.
Ja, men min uppfattning, jag jobbade ganska mycket med Parcel förut, är att utåt sett, om man tittar på dem, hur man använder dem, så liksom det är en run, man startar ett program och sen så pekar man på kod och så bygger den och sen så magiskt trillar ut någonting, så är Vit simplare än vad Parcel är.
Mm-hmm.
Parcel är liksom de har byggt in allting, men det är liksom, den går sönder lättare. Jag fick i alla fall Parcel att gå sönder oftare, och Vit gjorde inte det, för Vit känns mer som att den håller sig till JavaScript och inte gör riktigt lika mycket typ konstig trolldom, även om Vit också gör mycket konstig trolldom. Men jag upplever i alla fall att det var lite simplare. Det var lite mindre buggar.
Jag skulle peka på 2 saker som mina gissningar. Det ena är att det kom senare i cykeln, så ännu fler hade verkligen ruttnat på Webpack och behövde en ersättare. Den andra saken är att en av de som hade tröttnat på det är ju Views grundare Evan Yu som skapade Vit. Att det fanns redan liksom ett ekosystem bakom Vit. När Vit kom så var det att Vue kör Vit.
Det håller jag med om.
Det är ganska mycket vad det kommer paketerat med förmodligen. Alltså...
Det är väldigt mycket polishen också, alltså hur det framstår när man släpper det.
Mm.
Men sen kan man säga så här, Vit har ju en... Alltså det, om man tittar under ytan så är det en sak som luktar fruktansvärt illa med Vit. Och det är att Vit använder inte samma bilder för dev och prod.
Nej.
De håller på, det finns ett projekt som heter Theo Frigi, han snackar om det, att de håller på med ett projekt som heter Rolldown, som är en det är i princip en rewrite av Rollup, fast i Rust. Allt ska göras i Rust nu med. Där målet, de håller på att göra den för Vit. Målet är att den ska använda samma bundler både för dev och prod. Mm. Så att man tar bort både ES-bild och Rollup och ersätter det. Båda två med Rolldown istället. Men det är ett pågående projekt.
Visst behöver vi inte prata om Rollup. Vi skippar det.
Ja, det spelar ingen roll. Men målet där verkar väl vara att man ska inte märka någonting. Det ska komma en ny version som bara liksom är en grej. Men utåt sett så ser det likadant ut. Men det är ett projekt som pågår.
Men tror du att Vit, är det ekosystem? Eller är det timing? Eller är det sponsorer som var viktiga grejer där? Eller kombon?
Vad det är nog kombon.
För skälet till att jag frågar, det känns liksom relevant. Men det dyker upp nya coola saker hela tiden. Vilka faktorer ska vi kolla på för att gissa vad behöver vi lära oss?
Men det sjuka är att jag tror att det är väldigt mycket tur.
Mm.
Alltså, det råkar bli stort.
Men för jag tror liksom, ban, alla skrek ju ban. Var det precis innan sommaren 1.0 kom?
Ja.
Där omkring i vilket fall. Jag var föräldraledig. Och sen helt plötsligt så planade det ut. Och därför känns det som att det fick inte traction. Och det passar edge cases, men det kommer inte ta över nog.
Mm. Men jag tror att det är alldeles för tidigt för att säga. Mm. Det... Jag tror att många har talat om ban. Jag tror många har provat det. Och jag tror många längtar efter att få något lite bättre. Men att vara liksom lite försiktigt avvaktande. Jag tror bara att ban kommer komma krypande allt eftersom. Mm. För att Node har stagnerat under lång tid.
De har ändå 69 400 stjärnor på GitHub.
Det har jag också.
Det är inte dåligt. Alltså om man ska ha det som någon form av måttstock. Samma sätt som Vit var populärt. Alltså, jag tror Parcel kanske var för att... Alltså, om man får spekulera grovt. För jag kommer ihåg när ni pratade om Parcel, men då var jag mitt uppe i Webpack. Och så kände jag, då kom jag ihåg att jag kände när ni två var väldigt hype på Parcel, jag bara åka inte skriva om all bonding. Men jag tror... Folks trötthet på Webpack var högre när Vit kom än när Parcel kom, för att de var också trötta. Alltså det kan ju också vara en anledning till att ban blev så populär, alltså att hypen var så stor, speciellt i början, att det talar ju ändå för att folk är trötta på Node. De har varit ensam herre på täppan väldigt, väldigt, väldigt länge om man jämför med många saker. Och det, vi behöver inte gå in på alla egenheter med Node, men alla har vi bråkat med Node ett par gånger i olika kontexter. Det vore ju bra om det kommer en eller flera seriösa konkurrenter till Node, så att det blir lite som webbläsare, att konkurrensen jäckar innovation i områden som kanske har stagnerat lite. Mm. För så mycket har ju Node har kommit med alla grejer från hur du ska installera. Ja, men det känns inte som de har innoverat lika mycket som de gjorde de första åren. Och det är såklart svårt att göra. Man kan inte innovera varje vecka liksom.
Men vet ni vad jag tycker? Jag tycker vi är lite stagnerat i diskussionen. Jag tycker vi...
Men, vänta, jag har en sista liten sak som jag tror anledningen för båda som passar, som gäller både ban och vitgrejerna. En av anledningen till varför vit slog, och det är lite hönan och ägget, men många av de stora ramverken gick över till att rekommendera Vit templates som sin standard. Mm. Det tror jag är fullständigt avgörande. För man går till React eller till Vue, och så säger man så här, okej, jag ska starta ett nytt projekt. Och då säger de, gör det här med Vit. Och då trillar man in där och så vänjer man sig och sen så liksom blir det. Så och jag tror att Bun är lite på samma sak nu. Det är fler, jag märkt att det är flera stora projekt på JavaScript backend-sidan som har med Bun i sin beskrivning. Det börjar dyka upp i fler och fler liksom JavaScript-bibliotekgrejer med när man ska skapa sin template, att det står liksom npm, yarn, pnp, men det står också Bun. Så det är liksom inte bara obskyrt finns på sidan, utan det börjar bli att amen, folk skriver med det i sina liksom, dokumentationer.
Normaliserar det som ett av valen.
Ja, precis. Det tror jag är viktigt.
Create Next App. De använder väl Vit? Alltså det paketet. Är de inte det? Det som är den bra versionen på Create React App borde ha varit för länge sedan.
Men jag tror att det där inte är något själv... Det är inte ett enkelt svar, tror jag. För jag tror att de är mitt i en konvertering. Men jag är inte säker. Mm. Jag vet att jag har skrivit Webpack Config i Next.
Mm.
Sen vet jag inte vad som är standard. Så det är någon... Det kanske är jättelätt fråga. Svar. Men jag tror det är någon övergång av något slag. De försöker dessutom lansera sina egna. Vercel. Men vi rullar vidare då.
Alltså, vad står de? Så här, vad står Parcel? Så här, vad står ESP? Nämnde du lite kort, Fredrik. Men kommer ESP Parcel och ESP klara sig?
Är ju både jättestor och pytteliten samtidigt. I och med att jag tror inte att det är så jättemånga som använder ESP. Jag har använt ESP en del och så. Jag vet att du också har varit med och jag har inspirerat dig lite att göra det. Men jag tror att den är ganska... Det är en nischgrej på det sättet att använda bara sig. Men ESP är ju en del av Vit. Så ESP används svinmycket, men inte liksom direkt, utan bara som att den är en del av Vits pipeline.
För Vit är väl egentligen bara mest en fin paketering ovanpå andra?
Ja, det är en paketering av ESP och Rollup. Och klister som håller ihop det där.
Men om vi ska behålla temat när är det värt att lära sig och lite rulla vidare. Vad säger ni om webbramverkssituationen just nu? Vilka behöver man kunna, vilka behöver man känna till? Vi ska absolut inte dyka i vilket som är bäst, utan bara försök tänka i kontexten. Liksom, vad behöver man lära sig, vad behöver man hålla koll på, hur ser man till att hålla sig uppdaterad nu?
Får jag börja?
Du får börja.
De sista åren så har jag blivit mer och mer gubbigare. Så jag tycker kod är bara kod. Så jag känner inte att jag har något tvång att lära mig något av ramverken för att vara med. Det kanske låter narcissistiskt. Men jag tänker att om jag kommer till ett projekt och de inte använder liksom Svelte React som jag har suttit mest med, och de använder SolidJS eller Vue, då tänker jag att det är bara en sak man lär sig. Jag känner inte det behovet av att jag måste kunna ett frontend-ramverk för att känna att jag hänger med.
Alltså jag tänker jag klippa den här för Fredrik då, för jag vet vad Fredrik tänker säga. Ja. För jag tror att det beror på att de stora moderna ramverken idag konvergerar mot exakt samma sak.
Alla utom
React. Vad sa du?
Alla utom React samarbetar ju.
Men de gör ju samma sak. Nya grejen i React är att de har en kompilator som svält. Eller makros som Vue. Så jag skulle säga att alla de stora kommer gå mot samma sak, och alla har metaramverk som gör samma sak, och så att man kallar det Next eller SvelteKit eller Nuxt eller vad man än vill. Universal heter det för Angular-världen, va? Därför så tycker jag att det enda som är spännande just nu, som jag själv absolut inte tror på, men som jag absolut håller stenkoll på, det är ju, och en övergång till dig Fredrik här, det är ju HTMX.
Mm.
Varför är HTMX en grej man ska hålla koll på, Fredrik?
Jag vill bara börja med och bara den korta. Två grupper och ett fenomen, om man ska bara det är legacy-ramverken, Vue React, Angular, men som man typ ska ha kollat på eller kunna. Det är de två uppstickarna just nu, det är SolidJS och det är Svelte. Och sen är det konceptet Signals.
Mm.
Men som sagt, HTMX, fuck yes, ursäkta. Det tycker jag är det balla just nu.
Där kom det!
Därför att det är någonting, det är både någonting nytt och någonting så väldigt sansat och genomtänkt och gammalt på samma gång. Och för en gångs skull, det kanske är en möjlighet att inte bygga JavaScript-ramverk längre, utan att göra server-side renderat fast på ett annat sätt. Jag tycker att min känsla när jag tänker åt EMX, när det ska bli bra, är inte och jag är en cool bro som sitter på ett café med en MacBook och gör saker liksom, utan lugnt och sansat. Vi renderar vår HTML i ett liksom backend-ramverk. Vi gör det liksom att tänka sig det som lite lugnare, lite mer liksom vuxet, tycker jag är ett bra sätt att se det på.
Ja, men de provar en helt ny. De andra är inte lönt att hålla koll på. De härmar varandra. Det här kommer lite med en helt ny paradigm.
En väldigt gammal paradigm, skulle jag säga.
Visst, pennan slår tillbaka.
Mm.
Alltså jag har ju fortfarande mitt kära sorgebarn som jag tyckte verkade jättebra, som aldrig blev en grej, och det kommer aldrig bli en grej. Och det är ju Alpine.js. Men jag ser ju lite det. Eller det kanske blir en grej tillsammans med HTMX, som jag vet.
Alpine.js är jättetrevligt tillsammans med HTMX. Men Alpine.js tycker jag är fantastiskt för alla små saker. Det är så lätt att kasta in när man behöver bara lite.
Det är det som är mitt stora problem. Vi har ju lite gått som katten kring het gröt runt den här frågan, och vi pratade om CMS för några veckor sedan. Jag tycker att alla som försöker göra sin väldigt enkla e-commerce-sajt med väldigt lite interaktion, och så slänger man på, oavsett om det är Next eller SvelteKit, jag tycker man tar ett för stort verktyg, för man vill kunna lösa alla problem och kunna äga allting själv. Jag tror det är därför vi ser HTMX som en konkurrent till det. Alltså, vi befinner oss med ett problem, och vissa tycker det skaver, och därför hoppar man till HTMX. Jag tycker det är fel hopp. För då försöker man göra en väldigt stor TikTok. Man pendelslår väldigt stort, för att egentligen bara är problemet ett feltänk, att man overengineerar sitt ramverk.
Ja.
Där jag har mycket hellre hade sett liksom, ja men server-side rendering, när man server-side renderar ju Next hela tiden, så server-side rendering, det är inget läskigt längre.
Men alltså, jag höll på att lära sig lite med att köra, kombinera HTMX med Astro.
Ja, alltså, men det är också samma, försöker inte de...
Jo, det är samma sak. Och då körde jag Astro utan några frontend-ramverk överhuvudtaget, men med deras server-side renderings, alltså istället för static site så gör de med server-side rendering. Det var en jättetrevlig kombo. Det var liksom, ja, HTMX, om man ska vara riktigt petig, så har HTMX en riktig killer feature. Om man vill använda det så lite som möjligt. Det är något som heter Boost. Alltså om du har en multipage-applikation som är jättesimpel, som inte har massa JavaScript och sådant, bara så. Då kan man göra så att när man klickar på en länk, så istället för att den går till en ny sida som en vanlig HTML, så bara laddar den sidan i bakgrunden automatiskt. Och sen så byter den ut det i realtid, så det ser single page shift ut. Jättetrevligt sätt att få en multipage-applikation att bli single paging.
Varför finns Astro då? Vilket problem vill de lösa?
Och när de vill ju lösa Islands architecture-grejen av att man ska static site generera så mycket som möjligt, och sen ska det vara lite JavaScript där det behövs. Om man har JavaScript på en av sidorna som finns när man går till någon grej, då ska den JavaScript inte laddas förrän du går till den sidan. För den behövs ju ingen annanstans. Du kan vänta med den tills dess. Det är väl liksom själva idén.
Men den är också output-agnostisk med deras direktiv. Alltså du kan ju ha saker som är server-side-renderade, saker som är statiska. Alltså om du sitter i en väldigt stor organisation med väldigt olika outputs och team som levererar helt olika format på slutprodukten, så kan man ju ha Astro som ett nav som kan konsumera i princip oavsett vad de spottar ur sig, så länge du har ett kontrakt på vilket direktiv du ska skicka till den outputen som Astro försöker konsumera, så löser Astro det. Den är väldigt smart med sina direktiv. Jag har inte använt det skarpt själv, men har suttit och läst på ganska mycket om det och är lite sugen på att implementera det i vissa delar av organisationen jag har uppdrag
på. Astro har en annan cool feature. Det är att om man kollar på, det finns något, jag kollade på en plugin som heter, eller en template som heter Starlight, som är en typ en dokumentationssajt, en färdig dokumentationssajt, ser lite ut som storybook eller något sånt där. Och det slog mig att om man vill bygga egna templates i Astro för en organisation där man har typ CMS eller man har organisationer som gör ganska lika sidor, så kan det vara en bra arbetsmetod. Man har liksom ett centralt team som bygger en template och så har man andra som bara stoppar in saker, använder sig av den liksom modellen.
Men förlåt, tanken med Astro, min sammanfattning, skälet att jag inte är så sugen på att prova Astro just nu, men jag vet om att det finns ifall jag fått problem. Liksom, kollar man på deras första sida så står det Web Framework for Content-Driven Websites. Så man ska ha en content-driven sida. Och det som är det stora tekniska konceptet är öar. Och öarna innebär att tanken med att det mesta ska vara statiskt byggt. Eller möjligtvis server-side renderat, men man hydrerar inte. Eller, och därför har man de här öarna, för det som behöver vara interaktivt kan man delvis hydrera.
Mm.
Är det en bra sammanfattning?
Ja.
Och den typen av sidor upplever jag att jag sällan bygger. Så här, bara för att runda tillbaka till syftet med avsnittet då. Jag vet om att Astro finns. Jag har inte ens genererat, liksom, jag har inte ens kört tutorialen. För att jag har än så länge inte haft de problemen som jag har behövt lösa.
Nej, det är väldigt komplexa problem.
Det är en jättebra sammanfattning.
Alltså, i den bästa världen så hade man ju kunnat undvika Astro. Alltså, om jag hade fått bestämma helt själv. För att jag tycker man ska undvika... keep it simple, stupid.
Men alltså, det jag tyckte var nice med Astro. Om man skippar ö-konceptet helt och hållet... Och tänker sig att man vill ha en alltså nu är det med HTMX, men om du tänker att du ska ha en multipage-applikation som är server-side renderad.
Mm.
Alltså, liksom, vad det nu än är. Så är då har de en trevlig template-motor. Det är ganska behagligt att skriva sidorna i Astro.
Ganska nice feature också att den inte... Du kan säga att ett visst innehåll har ett visst direktiv. Den har den här outputen. Den ska antingen vara hämtad över den. VNCDN, eller så ska vi server-side rendera den. Men Astro räknar ut att det, oavsett vad direktivet är så ska det inte ske förrän du scrollar till det. Alltså den har en massa sånt socker inbyggt som är... Det blir någon form av som vad man kallar det deceptive performance, att det händer inte förrän det behöver hända. Alltså att man kan med väldigt begriplig syntax få en sida som nästan blir som en sparapplikation och inte gör grejer. Du ska inte beröras av det förrän du scrollar till det. Så om du har ett liksom innehåll som kanske inte är så sökmotors avsevärt viktigt för sökmotorsoptimering och sånt. Det ska inte synas om du inte kommer till det. Och det är väldigt enkelt att skriva Astro. Så om man lider av stora applikationer och sånt och man måste hämta mycket grejer, så kan man också väldigt enkelt lösa det med Astro. Det tyckte jag var... För det har jag provat lokalt och blev förvånad över hur bra det fungerar.
Men då är vi tillbaka till att det är så här, det är bra att ha provat alla saker lite. Ja. Så att man har en katalog av idéer ifall någon ber en att lösa ett problem.
Astro är en sån grej som jag har provat, för jag ser att det skulle potentiellt sett kunna göra mitt liv enklare. Alltså jag ser en direkt vinning i att lära mig det just nu.
Men inte uppdraget du är nu väl?
Jo, fast inte i det här jävla komponentbiblioteket jag har pratat om 100 gånger, utan i sista projekt.
Oskars komponentbibliotek.
Komponenter. Jag tycker inte om när Mattias sitter vid rodret.
Nej, men alltså så här jag kan mycket väl tänka mig att det är jag som är gubbe och borde ha provat både HTMX och Astro. Jag känner mig jävligt trygg i båten med att inte ha gjort det. Men det kan ju bero på att liksom jag har server-side renderat i naiva gamla tekniker.
Men har du gjort det, då är det här, alltså HTMX är bara, om du förstår konceptet av routes, server-side rendera, få ut HTML och sen klicka mellan dem och skicka forms med, du vet, way back. Om du kan det, då är HTMX bara så här, vi gjorde som vi gjorde förut, fast lite bättre. Den mentala modellen gäller fortfarande. Visst, sen kan man göra nya smarta saker och ladda om delar av sidan och sånt där. Fine. Men det är bara att läsa på i dokumentationen. Så länge du har mentala modellen i grunden så är det bra. Det är mycket, mycket viktigare för någon som inte vet någonting annat än single-page-applikationer. Och sen har gått över till att, men sen kör jag Next. För det kom ett ramverk, för att jag började lära mig React, för det var det jag började med på skolan eller någonting sånt. Då är ju server-side rendering på det klassiska sättet liksom ett mer brutalt, liksom brutalistiskt nästan, så här, sätt att jobba.
Man måste förstå varför någonting. Om man förstår varför någonting finns så behöver man inte pröva det. Men om man inte förstår varför så borde man pröva det tills man förstår varför.
Men jag tycker även om man vet varför att man ska testa lite för att få just den där, vad är det som är bra, så man inte bara sitter med rose-tinted glasses eller vad heter det, liksom, och bara så här ser att, åh, det här är så fantastiskt. Och sen så bara rekommenderar man det blint till en kund och inser liksom 2 år senare att, oj då. När 2 veckor hade, men alltså, så man liksom, på 2 veckor kanske man hade hittat anledningar till att det är mer komplext än så.
SSR och SSG. Om 10 år, tror ni vi kommer göra det?
Så här, just nu är det ju på grund av sökmotoroptimering mest. Och det är för att kunna använda sina sparkunskaper på icke-sparsidor.
Men det är en jättegammal teknik i grund och botten. Jag vet inte, alltså, vilka, ja. Det måste ju ha varit någon innan Razer som också gjort det. Alltså C-sharparna som har suttit ut och vägrat skriva fonten och skrivit Razer och skrattar åt oss.
Har du talat om POP?
Ja, okej.
Ja, men alla gjorde så innan.
Ja.
Skillnaden är att man inlinar inte SQL queries i en server-side rendering längre. Vilket man gjorde med klassisk ASP.
Hur mycket man än säger. För det är svårt, jag kan inte yrka och säga att man inte borde lära sig det. För att jag har också behövt läsa på det, även om jag inte jobbat så mycket med det. Men det är ju en teknik som vi kommer behöva stå ut med så länge man jobbar med fronten ett bra tag till. Så det går inte att säga att man inte borde lära sig det.
Beror på vilken typ av applikationer man vill jobba med. Vill man bara jobba med liksom användarapplikationer, inte kundapplikationer, utan man köper att det tar någon sekund att starta och man får bra upplevelser när det är igång. Då behöver man inte det.
Men alltså, är steget verkligen så himla långt? Om du går över från att ha skrivit React, bara spar-React, till att gå över till säg Astro med server-side rendering utan något klientramverk. Är steget verkligen så himla långt? Alltså, om du låtsas att du gör ett backend-anrop från din Astro-server till en annan backend-server, samma backend-server som du gjorde från din React-spa, de är ju extremt nära varandra egentligen.
Man måste lägga till några buzzwords där för att det ska fungera. Alltså, jag är väldigt ideologisk till varför jag inte, att jag tycker det är lite befängt. Alltså, för att man lägger så mycket energi för att det ska bli performant. Hur man vrider på det så lägger man på flera eller ett lager komplexitet. Alltså det är någonting som måste rendera någon annanstans. Din frontenuppsättning blir mer komplex av att du har SSR och SSG. Det går inte att komma undan.
Absolut.
Fast det där tycker jag, jag håller inte med. Vi har bara svalt och blivit blinda för en komplexitet som är helt enorm. Alltså att du först tar och paketerar din data på serversidan till ett JSON-objekt. Sen skickar vi vårt JSON-objekt till frontenden som då måste förstå vad det här JSON-objektet är. Och sen ska vi liksom öppna, vika ut det och köra rendering igen på klientsidan, och sen ska det här bli HTML. Vi har alltså gjort en sån här digital, analog, digital konvertering där vi har datan, vi vet vad vi vill ha på servern. Och sen ska vi liksom trycka in det i dataobjekt och så skicka över det. Och så ska vi packa upp dataobjektet och så ska vi göra det i klienten. Men vi kunde göra allting på ett och samma ställe. Vi har data, här är det vi vill visa upp på sidan. Och sen så skickar vi HTML. Här, titta på det. Ingen kod i browsern överhuvudtaget. Du bara liksom, här är det du ska visa och sen är det inte mer med det.
Fast har man ingen kod i browsern istället så behöver man den koden körande på servern. Ja. Och om man har en tydlig front-and-back-uppdelning som jag på alla mina uppdrag upplever att det fortfarande är väldigt hårt. Det finns någon som kallar sig fullstack, de är inte det.
Men jag tycker det man ska sluta ha tydlig uppdelning front-and-backen.
Ja, absolut. Men då behöver ju fler folk lära sig fler saker. Och det är svårt.
Du lära sig nya saker. Varför kan du inte lära sig nya saker?
Jo, det finns ju alltid folk som inte hunnit lära sig till många saker än, till exempel, och folk som inte är intresse och så vidare. Och så frågan vad, inom vad är man t-shirt liksom. Jag menar, jag är absolut inte duktigast på att översätta en Figma till Tailwind-klasser till exempel. Så även om jag är fullstackare så är inte jag bäst på det liksom. Det är klart jag gör det och gör det bra, men
anledningen kommer inte alls något ointresse heller. Jag bara tycker det är befängt att man ska lägga så mycket, behöva lägga till så mycket komplexitet på liksom bara saker som borde vara vanlig webb. Alltså jag,
alltså med statisk, alla miljarder, och du menar du statiska filer?
Ja, alltså jag tycker bara webben borde bli enklare. Jag gillar det här, alltså har inte alls med det att göra egentligen, men hela Accessibility Act-grejen, liksom back to basics, till att element kommer i rätt ordning, att man börjar kolla liksom på semantiken igen. Alltså, att, jag gillar när man försöker göra saker bara blir enklare och inte försöker göra saker snabbare och bättre sökresultat genom att lägga på en massa komplexitet. Jag tycker då borde man fokusera mer på att browsern tar hand om det. Alltså med alla miljarder som lägger på browsers, kan inte de hjälpa oss att skapa standarder så att det blir enkelt?
Men det finns ju en standard. HTML är standarden. Är det något som är kul? Har ni talat om vad heter det? Hate OS.
Tyvärr.
Ja. Vad är det? Hypermedia as the engine of application state.
Ja.
Det är ju ett av grundpremisserna av att den HTML du skickar, den ska innehålla liksom operationerna som du gör för att gå vidare till nästa state.
Men då behöver du ha en stateful server.
Nej, du har inte en stateful server. Det du skickar ut är liksom, här är länkarna som du kan klicka på. Så klicka på en länk.
Servern måste fortfarande, liksom, servern måste veta lite om vilken kontext du är i.
Nja, det beror bara på vad du har för URL. Du kan fortfarande vara helt stateless. Du har en URL. Den innehåller var du är någonstans. Ja. Typ vad du skriver för search.
Det här är liksom,
ja. Men jag är med, Oskar. En sak som alla utvecklare borde göra, som jag har försökt göra men fortfarande jobbig, det är att lära sig HTML-elementen. Gå igenom och kolla alla HTML-element som finns och förstå vad de är till för. Så att man inte skriver div och sen p om span, utan faktiskt använder de HTML-element som finns. Då blir accessibility också mycket enklare. När en article är konceptuellt en article. Försök tänka på att det kan finnas andra läsare än browsers som vill titta på en HTML. Den ska betyda någonting, ska vara ett dokument.
Ska vi sammanfatta?
Ja.
Vad har vi sagt idag? Man ska... Man behöver förstå, när någonting nytt kommer så upplever jag att jag känner jättemycket typ att jag nästan alltid förstår varför. Och när jag inte förstår varför någonting finns så läser jag på ordentligt. När jag bara förstår nästan varför något finns så provar jag. Och är helt med på varför någonting finns. Jag menar, jag behöver inte göra svältkit för att förstå att de är ungefär samma sak som Next. Och eftersom att jag vet att jag tycker svält är härligare än React, skulle jag välja svältkit om jag fick välja.
Men då får man inte riktigt den där känslan. Skulle jag vilja...
Ja, men vi lär oss på olika sätt.
Vill jag rekommendera det här? Inte bara se det bra ut på pappret, utan när jag jobbar med det, är det liksom jobbigare eller är det smidigare än Next?
Ja, man måste ju prova innan man deepdivar. Verktyg att ta med till evalueringen när man väljer teknik.
Jag funkar nog mer som du, Mattias. Och sen så, om jag ser någon liksom personlig vinning i det oftast, så jäckar det intresse i mig. Liksom om jag ser att jag har ett problem som inte bara är hastighetsrelaterat, som jag nämnde innan, liksom att det här skulle kunna göra mitt liv som utvecklare enklare. Här har de gjort en innovation som faktiskt är någonting utöver hastighet, som faktiskt skulle kunna vara till det bättre. Sen när jag tycker saker är för komplexa så tycker jag bara... Då dör det för mig. när jag tycker när man måste lägga... Alltså typ som... vad heter det? Som man hade framför... Som alla körde framför Docker ett tag, som Google var de ursäkt någon gång för. Som var
Kubernetes.
Så
jävla,
Kubernetes, ja. Alltså, när man har ett företag som ber om ursäkt för komplexitet man har introducerat, då bara dör det helt för mig. Alltså, du har gjort jättehäftiga grejer med det, Fredrik, och Kubernetes är onekligen liksom väldigt bra. Men, liksom,
men Kubernetes är svinjobbigt. Jag har fortfarande hatkärlek till det, därför det är så mycket saker som är så bökiga. Det var kul att lära sig, men jag håller helt med dig. Alltså, de saker som jag tycker är roligast att lära sig nytt, det är de som går fruktansvärt snabbt att komma igång med. Starta en ny template med någonting och inte bara såhär, oj, det här blev jättemycket konstiga saker, utan man bara, det här förstår jag hur jag ska jobba med. Det ska ju vara lätt att komma igång, annars är det inte roligt.
Men därför är vi också en cykel, sidospår då, där det känns som att allting som kommer nytt gömmer väldigt mycket för dig. Det du inte behöver förstå är gömt. Tillbaka då, jämför med vit mot Webpack. Webpack gömde mycket mindre saker. Vi är en era just nu där väldigt mycket är gömt. Det är coolt om du kan köra en generering och få en typ en index och en tom config-fil och en tom source-map. Då har ett ramverk lyckats. Jag tror det var Nux som hade någon ny release där de verkligen så här, inga filer.
Men jag vet inte om jag håller med om det är riktigt sant faktiskt. Om man jämför, där tyckte jag var en av de stora skillnaderna mellan Parcel och Vit. Av att jag upplevde att Parcel dolde mer än Vit. När man väl sattes in i hur Vit funkade så är det bara som att de ser likadant ut. Men det är en mer intelligent tanke i grunden i Vit än i Parcel. Och att det är inte så mycket dolt som man skulle kunna tro. Det är bara ett annat sätt att tänka. Jag tror att det är många av de här nya grejerna att man får färre konfigurationsproblem, får saker genom att dels basera sig på andra saker som finns, men också ta ett steg tillbaka och tänka efter. Att inte bara, Webpack blev blottat, skitsamma, nu går vi i cirklar liksom. Men att simplicitet och det svåra är att göra någonting simpelt utan att bara dölja en enorm hög med komplexitet.
Men då har jag en sista fråga till er då. För ni vet ju precis var vi befinner oss nu. Och jag vet inte, jag upplever jättemycket liksom, Svelte och Vue har satsat på att du ska skriva så få tecken som möjligt. React har två koncept på gång. Det är att lite ska köras i servern och det är att man ska slippa göra just memo och de där liksom, React ska bli smartare i kompileringen på att förstå vad det faktiskt är du menar. Gömma mer saker från dig. Som min fråga till er, vad tror ni är nästa pendelsteg då? Hur ser webbutveckling ut om 3 år? Eller utveckling? Ja, men vi ser webbutveckling, fast det får gärna vara fullstack om ni vill. När pendeln slår åt nästa håll, vad slår den då?
Tråkiga svaret är dit React går. De är störst.
Visst var det så att jQuery peakade när det var 10 år gammalt och nu är React 12 år gammalt?
Just det, den jämförelsen såg jag också.
Så jag tror att vi om 3 år har sett en tydlig tendens till att React tappar mark.
Jag tror att det känns
säger mer... Säger jag som har förutspått i 10 år.
Men jag upplever att det känns mer sannolikt att React skulle... gå under till fördel för någonting som typ HTMX snarare än för Svelte eller någonting annat, just därför att alla konvergerar. De andra verken är bra. Jag föredrar alla egentligen framför React, men de gör samma sak. Och det är inte som att det kom ett nytt jQuery. Det var liksom inte en bättre häst som någon uppfann, utan React, Angular, alla de här var annorlunda än jQuery. Och för att React ska bort så måste det bli någonting annat.
Jag tror nästa grej är mer magi. De som har antingen som skriver själva eller har någon som skrivit det bästa tredjeparts pluginet till Figma där deras ramverk är mest kompatibelt till att vi som frontendutvecklare behövs minna.
Builder.io.
Ja, men som Bilar jag har hållit på till jäkla tag. Och det, alltså, varje gång vi har tittat på Mattias och vi har också kollat på Mitosis. Eller det har vi alla gjort, men alltså, det är inte tillräckligt bra än.
Fast jag använder Mitosis varje dag just nu.
Gör du? Mm. Ja, fast du använder pluginet i Figma.
Yep.
Ja. Men alltså, jag tror att när de är tillräckligt bra och de blir tillräckligt magiska, då tror jag det är nästa grej.
Frågan om någonsin blir det.
Jag tror på att AI kommer hjälpa oss ta steget att vi använder mer low-code-verktyg nu. Low-code har varit bubblat ett tag. Tillsammans med AI kommer det få fart. Att utvecklarna är bromsklossen kommer inte funka. Där tror jag att pennan kommer slå. Sen vad det innebär i teknik och liksom SPAS versus server-side rendering, ingen aning. Men beroende på vilka verktyg du ska ha, jag tror mer att liksom ingen kommer använda Next, för då kommer man använda Wix Studio eller något liknande. Eller om det skulle komma någon motsvarande de typer av verktyg som är open source så väl etablerat. YouTube puttar mig på något som heter Framer hela tiden. Droppar ju veckans tips på rad här. Och för riktiga spas så kommer man fortfarande skriva logiken, men mycket mer, alltså riktiga tunga applikationer kommer man fortfarande skriva logiken, men hälften av det jobbet man gör idag kommer vara borta.
Det
tror jag. Två klasser.
Jag tror också det är framtiden på gott och ont.
Jag tänker en av de coola sakerna med att man, alltså det här verktyget, det är väl visserligen typ en CMS, men att vem som helst kan komma. Vi behöver inte gå ner i det sidospåret igen. Har du ett veckans tips?
Ja, absolut. Mitt veckans tips just nu, det som jag är mest intresserad av just nu, men jag skulle vilja sätta mig och lära mig, det är Gleam. Som jag tycker har dykt upp. Det tycker jag verkar klockinspirerat balt. Det vill jag prova. Ingen aning om det blir något, men definitivt är veckans tips.
Jag har gått igenom hela det som skriva kod själv tutorial på deras hemsida. Tycker det verkar ganska mysigt faktiskt.
Men då tänker jag vara antagonist här då. Det är nog att jag kommer nog sluta kolla på kod YouTube influencers, för ni är båda två fått det här från Theo.
Ja.
Han har ju gått så jävla. Så mitt veckans tips är att sluta lyssna på Theo då. För han var kontroversiell och rolig i början. Nu är han bara clickbaitig och tjänar aldrig. Det är alldeles för transparent att han bara lägger upp sina grejer för att tjäna pengar.
Absolut.
Inte för att du ska lära dig saker.
Men någonstans måste man ju få idéerna för så här.
Det är bättre att lära sig på andra sätt. Ta emot sig.
Man måste ju hitta alla nya grejer. Det är det här som är det som jag tycker är roligt. Folk kollar på tv-serier. Jag kodar nya ramverk.
Oskar, du började. Du får avrunda.
Jag har inget. Samtidigt som Fredrik sa Glim, så det var mysigt att lära sig något nytt och så ändå potentialen att man kunde kanske ha något roligare sätt att skriva klienter på. Jag tycker att man kan fortsätta kolla på Theo. Jag gillar när han bashade på Devin.io eller vad det heter. Så lyssna inte på Mattias och fortsätt kolla på YouTube influencers, för det är ganska kul.
Jag kan droppa en liten name dropping i så fall på min favorit, inte YouTuber utan bara liksom person som förekommer på YouTube men inte som sig själv. Det är en som heter Dylan Beatty som är en föreläsare som föreläser om, jobbar på Microsoft, föreläser om stuff. Jag tycker han är helt fantastisk. Jätterolig att lyssna på.
Som en möträkning på att allting ska vara enkelt.
Jag brukar kolla på honom på så här videor från olika konferenser.
Mm. Ni känner till Richard Stallman, va? Det är lite av en klassiker.
Jag gjorde inte innan.
Just det, jag hade någon på frågesportsavsnittet. Han är tyvärr så är väl mest känd då för vilket, att han käkade hud från sina fötter under en videonspelarkonferens när han satt på scen. Men han är med bakom GNU-licensen och sånt här, och han har den mest accessibility-anpassade hemsida sett. Alltså det är bara HTML rätt upp och ner. Och han har, det är kul, för allting ska vara så enkelt. Man har så mycket plugins och tillägg i sin Google Chrome och hur man ser för att konsumera artiklar och sånt här. Han har en sida på sin hemsida, stallman.org, som heter någonting i stil med How I Compute. Och det är processen han går igenom innan han besöker en webbsida. Han sitter på en sjukt gammal dator som inte kan hantera mycket av webbsidornas innehåll, och sen så utvärderar han hemsidan i förväg med terminalverktyg ifall det är fri mjukvara på hemsidan eller inte. Så innan en sida är värdig hans besök så måste han utvärdera den först, att det är fri mjukvara som körs på den, och så sitter han liksom på någon dator från 90-talet och gör det. Det är ganska intressant läsning om man tänker på hur mycket man effektiviserar allt annat idag, att det är någon som gör totalt tvärtom och kämpar för fri mjukvara. Jag har läst den artikeln många gånger och skrattat. Den kan vi lägga i länkbeskrivningen.
Vill du veta en rolig grej då? Stallman känns som en 20 år äldre variant av Dylan Beatty. Fast en flik uppe på dem nu. Det känns som att de kommer från samma mamma med 20 år mellan. Eller att den ena pappa till den andra kanske.
Han har blivit kallad urtypen av Unix-skägg också.
Dylan är där om 20 år. Ja. Toppen! Men tack så mycket för att ni lyssnade. Vi har en fortsatt trevlig tisdag. Så hörs vi nästa vecka. Ha det bra!
Hej!